Vet du, det är mer socker i lingongrova än i visst annat vitt bröd.
Ja, det är bara färgat mjöl. Alla vet det.
Det visste inte jag, men...
Nej, nu vet du det. Hej och välkomna ska ni vara till Jakten på Babylons ande. Jag heter Emanuel Nilsen och där borta i Uddevalla sitter...
Emanuel Nilsen!
Nej! Åh, det var nära. Det är Lukas Hagel.
Lukas Lagel.
Ja! Nu kör vi!
Emanuel, vad är det för dag idag egentligen?
Idag är det torsdag.
Nej, men alltså vilket datum? Vad händer idag?
Ja, det händer två stora saker på dagens datum. Det allra största och första... Ja, det allra största och första är att... Baseball-säsongen börjar.
Nej, det var inte det jag skulle säga först.
Okej, det allra första är att min dotter fyller 13 år idag.
Ja, precis.
Och du skrev ett sms till mig precis innan vi började att jag är gammal. Då tänkte jag säga, ja, jag är gammal. Jag har en 13-årigt barn hemma.
Det var också apropå att du behövde kissa.
Jag behövde slå en liten drill innan vi började. Jag kan inte sitta en timme utan att kissa nämligen.
Nej, bara, det kan ju också vara första gången du gick på toa på hela dagen. Det vet ju inte
ja,
jag.
Ja, det var faktiskt det. Sen klockan 7 kanske.
Alltså du menar för en timme sen? 2 timmar sen?
Ja. Ja, nej men precis. Hon fyller 13. Grattis, Elysia. Jätteroligt.
Shout out, jag har inte Queen. Gjort någon, Slay.
Ja.
Slay. Hon gillar när jag säger så. Så jag säger det.
Ja, hon tycker det är roligt. Hon kommenterar ju alla våra händelser med Slay. Ja. På Instagram.
Tycker jag är kul.
Ja, det är roligt. Hon ska fortsätta med det.
Ja.
Och det andra är då att baseballsäsongen börjar.
Klockan
22.
Är det sant?
05. Tidig
match. Kul. Eller inte supertidig, men...
Nej. Så att det blir direkt till soffan och kolla på baseball.
Och då möter när vi de... Här.
Miami Marlins.
Åh. Oh.
Mm. Det är minst.
Har du koll på någon? Jag har ingen koll. Inför baseballsäsongen.
Jag har kanske lite mindre koll än vanligt faktiskt.
Mm.
Men jag har ändå försökt följa med.
Mm.
Ganska mycket. De har... Nej, vi behöver inte prata alls om det.
Nej, vi ska inte prata om det.
Nej, det behöver inte jag. Så det är det. Vad betyder den här dagen för dig då, Lukas?
Nej, det var ju... Först, det är ju då mitt äldsta syskonbarn är fött.
Just det.
Och... Det är inte 6 månader till min födelsedag.
Jo.
Är det det?
För du fyller ju i oktober, 30 oktober. Det kan eller kan inte vara.
Det är 7 månader.
Ja,
det är det som är så knäppt ju.
På året. Ja.
Nej, men och sen så, vad hänt mer idag? Jag har varit hemma idag med min dotter. Och föräldraledig alltså. Det var trevligt. Jag har inte så många, jag är ju föräldraledig på typ halvtid, typ.
Mm.
Men de flesta stunderna som jag är föräldraledig så är jag med båda barnen.
Just det.
Men idag hade jag bara ena, den minsta.
Vilken lätt grej det är att vara förälder till bara en.
Alltså att hon gjorde ju sitt liksom.
Ja.
Jag städade ölfat.
Mm.
Monterade ner kopplingar, städade, diskade, röjde i köket, lekte en bra stund också tillsammans, gjorde vi. Lekte med lera.
Kan du leka fortfarande?
Om jag kan. Jag har ju alltså knappt liksom börjat.
Du kan knappt inte leka. Nej, men om det är så att... om man har någonting, som du sa, lera. Klart man kan sätta sig och leka med lera. Men om någon skulle komma och spela ett rollspel med dig.
Mm.
Hade du klarat det då?
Alltså, jag är ju... Just nu gör jag ju inte det, men annars så spelar jag ju Dungeons and Dragons lite.
Va?
Visste du inte det?
Det gör du inte alls.
Nej, jag har gjort det några gånger. Men inte jättemycket.
Ja, exakt, nej. Nej, det var en reflektion jag fick när jag blev förälder. Att jag, när de blev så gamla att de kom, pappa kom och lek. Och jag bara, jag vet inte hur man gör.
Du bara, det är baseballmatch.
Tyst, gå och lägg dig.
Ja, för de kom alltid vid 1 på natten. Kom och lek, pappa.
Det var tips om man som jag fick ta alla vaknätter. Så är det bra att följa en amerikansk sport.
Just det.
För då kan man sitta upp och titta på den på natten. Det gjorde jag i många år.
Ja.
Så det är tips till er makar.
Makar?
kan inte utesluta någon, men föräldrar.
Nu för tiden så kan man ju också liksom streama grejer.
Mm.
Så det, ja.
Men det där är besvärligt. För då måste man hålla sig undan internet jättelänge och så. Det vill jag inte jag. Jag vill gärna vara på internet alltid.
Nej, jag menar mer att om man är uppe på natten med sina barn så kan man... Man måste inte ha någonting som liksom sänds live då. Som när jag...
Ja. Du menar så, ja.
Yeah.
Du menar att jag är så gammal att det inte fanns streamingtjänster.
Nej, du var tvungen att kolla på regionalt.
Och nu är inte landet runt igen. Han har redan sett det 5 gånger den dagen.
När och fjärran. Kommer du ihåg det?
Ja, det gör jag faktiskt.
Var de någonsin när? Alltså, semestrade de i Sverige också i det programmet? Gjorde de det?
Alltså, jag vet inte detta.
Nej, jag vet inte. Jag
tittar inte på. Men vad hände med han?
Om någon som var med och gjorde När och fjärran lyssnar.
Så... Om några kopplingar på TV4 så hör gärna av er.
Ja,
nej. Men så är det. Men du, efter förra veckans reel där vi pratade om lite lärjungaskap, församlingstukt och sådär.
Mm-hmm.
Helt glömde jag nämna att i Sverige i detta nu så pågår ju en väldigt intressant medlemsformande i Uppsala i pingst.
Just det.
Där man försöker då komma på hur ska man vara en bra medlem i just den församlingen. Då här kommer en liten disclaimer att Lukas har slutat prenumerera på Dagen. Så jag kan inte läsa Dagen längre. Och det är därifrån jag fått min fakta som jag läste för en vecka sedan. Så om vi är lite ute och snurrar här så får ni ursäkta oss. Men jag ska försöka sammanfatta lite kvickt sådär.
Ja.
Det har kommit ett förslag från pastorn Dan Salomonsson, va?
Så heter han nog, ja.
Att de skulle vilja ha om medlemskapet i Uppsala Pingst till att vara ett... att man ska införa krav för medlemskapet och då inte bara dopet som är ju generellt i pingst.
Just det.
Utan också att man ska ha en myndighetsålder. Och då tror jag att det är 18 år. Där är jag osäker. Men i alla fall en ålder. Man ska ha krav på att vara aktiv och man ska också ha krav på att ge tionde.
Jaja.
Detta för att få rösta i församlingen, ska jag säga.
Ja, precis.
För att få med och bestämma.
Just det.
Och det är väl det som en församlingsmedlemskap egentligen innebär. Alltså, sådär.
Ja.
Rent praktiskt. Att man är medlem i församlingen, man får rösta på årsmötet, sådana saker. De flesta församlingar är ju organiserade som föreningar.
Ja.
Av skattetekniska skäl och demokratiska skäl.
Min första tanke är ju så här, vad krävs för att man ska få rösta i Sverige egentligen?
Alltså, du ska vara svensk medborgare 18.
Är det de två?
Jag tror
man
det.
Man måste inte delta i aktiviteter i Sverige. Måste man vara aktiv i Sverige? Det måste man ju inte. Man kan ju vad heter det? Distansrösta från utomlandet.
Precis. Det kan man.
Nej, jag bara... För att, jag tycker ju, personligen så tycker jag det är en ganska intressant grej, för att jag är ju inte van vid det här med liksom medlemskap och rösträtt hit och dit, sånt.
Nej.
Jag är liksom
är du inte?
Nej.
Nej.
Alltså jag visste inte om jag vet inte, när jag flyttade till Aneby så gick jag med i Korskyrkan där. Och då var det så här, vill du bli medlem i församlingen? Jag bara, ja, det kan jag väl vara.
Ja.
Och då var det så här, då behöver du göra ett sånt här flyttintyg. Typ. Jag fattar ingenting. Och då var det så här, det är så man gör typ. Och jag bara, ja. Och sen när jag flyttade till Örebro då, så var det så här, nu bor jag ju inte i Aneby, då ska jag ju inte vara medlem där längre. Och de bara, nej, men det kan ju vara bra att ha en församling som du liksom flyttar till med ditt medlemskap. Och då blir jag lite så här, varför då? Eller så inte mitt medlemskap är väl inte bara något som ska stå på ett papp, måste det? Alltså är det, då blir jag lite så här, är det en sån här frikyrklig version? Nu drar jag en väldigt lång koppling här, men lite som till alltså, en viss typ av barndopsteologi. Det här att man liksom, när du, alltså, och nu ska jag inte, jag är ju inte uppvuxen med barndop som dominerande teologisk strömning.
Nej.
Så jag ska inte säga att jag har helt koll på exakt hur alla alltid tänker, men jag minns att när jag läste om det någon gång, att man i vissa kretsar kan tänka att, ja, men ett barn som inte är döpt är liksom utanför kyrkans skyddet som kyrkan har mot liksom världen, det onda liksom.
Mm.
Typ, det var en del av det i alla fall.
Mm.
Och liksom så när du döper barn så blir de liksom, då kommer de in i familjen, de kommer in i kyrkan, de kommer in under liksom paraplyet så att säga.
Mm.
Då funderar jag på, för lite så kan jag ju uppfatta att medlemskap talas om ibland, att det är så här viktigt att man är medlem någonstans.
Ja, jag håller med.
Och det, för mig är det jättekonstigt.
Ja, det är ett väldigt, väldigt diffust begrepp egentligen. Eller medlemskapet är ju att man hamnar på en lista. Rent praktiskt är det det som händer.
Ja.
Först och främst.
Precis. Men
precis, kan man inte, man kan ju vara aktiv i en församling utan att vara medlem.
Ja.
Det går hemskt bra, men då får du i de flesta fall inte rösta.
Nej,
men vad innebär, liksom, vad händer när du blir medlem? Liksom? Är det tänkt att det ska bli någon förändring i det inre liksom, som gör att man lättare känner överlåtelse till församlingen? Eller vad är tanken? Jag har också tänkt på detta mycket.
Alltså det är klart, jag kan tänka att det kan åtminstone ha funnits, nu upplever inte jag det, men att det har funnits en liksom känsla av att när du blir medlem så kliver du verkligen in i församlingen. Liksom. Ja, men så här, blir en del av familjen typ.
Mm.
Men jag tycker nog själv att det är ett ganska, ska inte säga förlegat sätt att tänka. För att någonstans måste man ändå ha föreningar och sånt där. Vi är ju styrelse, men...
Ja, precis. Men en sak som händer, ja. Som det finns ju en rutin för... enligt den gudstjänsthandboken vi följer i Evangeliska Frikyrkan, är ju intag av medlemmar i församlingen.
Mm.
Där vi i alla fall följer den.
Mm.
Vi skulle inte prata så mycket om församling, men vi lever ju ändå i församling.
Du, ja.
Där vi tar upp de nya medlemmarna på scenen och de får presentera sig så där kort. Och de brukar få en applåd när de kommer upp och alla är glada. Och så får de också då frågan, tror ni på Jesus Kristus? Typ dopfrågorna. Och så säger de, ja, vill du vara med i vår församling? Typ, ja.
Nej.
Och så, ja, precis. Vad gör du här då? Ja, så de får två frågor tror jag. Men sen så ställer man också frågan till församlingen om då vi vill ta emot de här personerna och liksom innesluta dem i vår gemenskap och så. Och då svarar församlingen ja, typ på det.
Mm.
Men då är det ju inte medlemmarna, utan då är det ju de som är på gudstjänsten som svarar.
Ja, precis.
Och man säger ju inte att det är bara medlemmarna som får svara.
Nej.
Men det är någon lite fin grej att ändå lite inneslutande.
Ja, men och på det sättet så är ju medlemskapet en ganska viktig liksom, funktion, att man det blir liksom, ja men det blir som en det blir lite rituellt att få gå med i församlingen. Lite som ja, ett dop.
Ja.
Det påminner ganska mycket om ett dop. Så.
Det gör det. Det gör det verkligen.
Har ni någon som skvätter vatten så är det ju farligt nära. Alltså.
Ja, precis.
Nej, men... ja, alltså, nej, men jag kan nog tycka att det som jag har upplevt av mina möten med Pingstkyrkan har nog varit att det finns en ganska märklig bild av medlemskapet.
Mm.
Där det ofta handlar om liksom, alltså på ett sätt så känns det som att, jag menar, att det har tagits på väldigt stort allvar. Men det här som de då kanske efterfrågar i Uppsala Pingst, typ engagemang, ja framförallt engagemang kanske. Det är liksom,
pengar.
Och pengar, ja. Ja. Ja, men alltså på ett sätt, jag kan ju ändå relatera till känslan av att så här, alltså vi har människor som aldrig går på gudstjänst, de är inte med i någonting. Men när vi ska rösta om någonting viktigt, då dyker de minsann upp.
Ja, men precis. Men det är ju ett problem som alla föreningar har. Och,
ja.
Och länder också för den delen. Man brukar ju säga när det är valtider att om du inte röstar får du inte gnälla.
Nej, precis.
Ja, så ja. Hur ska man göra? Ja, men det som händer där är ju... det är lite kontroversiellt att man sätter så hårda gränser kring medlemskapet, tycker jag ändå.
Det tycker jag också.
Alltså, nu har ju barndopet, just när vi pratar pingstförsamlingar, så har ju själva dopet varit en ganska hård gräns också tidigare. Mm. Och andra teologiska övertygelser också. Men just det här på att det är krav på aktivitet och på tionde och sådana saker.
Mm. Mm.
Nej, vi får väl följa processen lite grann.
Och lite så här åldersgräns också. Alltså att den är myndig just. Jag vet inte om jag tycker... det kan jag nog också ställa mig ganska tveksam till.
Ja.
Att så, det liksom...
Mm. Där hade ju Jesus någonting att säga om vilka som skulle komma till honom.
Ja, precis. Så, höll jag på att säga något olämpligt, men jag höll mig.
Oj, vad bra, vi hade kunnat klippa bort det.
Ja.
Vi kanske har klippt bort det, och så sa du det ändå. Det får ni aldrig veta.
Jag säger det sen.
Ja. Det är bra. Det är spännande. Kul att det händer någonting i Sverige vi får prata om i den frikyrkliga världen.
Det händer så mycket i frikyrkan. Det har varit lite befrielse då. Det som hände med min dagenprenumeration var ju att det skulle dras pengar, men jag misstänker att det var liksom inga pengar på kontot.
Ja.
Och så märkte inte jag det. Att det liksom inte hände något.
Och så har det bara avslutat.
Sen helt plötsligt så skulle jag in och läsa något och så bara, nej, du prenumererar ju inte. Och då sa jag till min app att jag visste. Men sen gjorde jag inte det.
Nej,
alltså jag har nog tänkt att jag ska förnya faktiskt. Jag gillar ju dagen. Inte liksom allt som skrivs, inte, men jag tycker att det är ganska trevligt.
Av de tidningar som följer den kristna ankdammen i Sverige som finns tillgängliga, så är nu dagen det bästa alternativet, tycker jag nog.
Det kan jag hålla med om faktiskt.
Mm.
Ja.
Jag gick in och scrollade igenom Svärden idag på Instagram.
Åh.
Bara för lite nostalgi. Fy vad det var bra.
Ja.
Nu har vi sagt det. Kanske att någon... Tänk om de kan ju lyssna.
De kan.
Fy vad bra ni var.
Så, ja, jag sagt tycker det också. Jag träffade faktiskt en kristen som aldrig hade hört talas om
Sven
idag. Och fick kolla här nu. Oj, vad kul det var. Ja.
Men de fick ju med sig alla. Alltså...
Ja.
Alla kristna håll var inne och kommenterade.
Ja, det var
vilket ju är där. Fantastiskt bra jobbat. Ska vi ta och lyssna över dagens reel?
Oh ja.
Ja, som jag fick skicka till mig 2 gånger på samma dag.
Va? Av
faktiskt. Vem? Först av Anton Johansson, min gamla bandkompis.
Ja.
Och sen skickade du den också då?
Nej.
Jo.
Jo, kanske jag gjorde. Vad var det?
Ja, jag tror det.
Jag får höra nu då. Vilken var det?
Det var ju den han som berättar om den andra rövaren.
Ja, den ja.
Jesus och de två rövarna. Jag tycker det. Nej, det är inte roligt.
Jo. Det är kul.
Det är roligt. Så här, är du med nu då?
Ja.
Här kommer den.
The thief on the cross. What an immense... I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You'd never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership. And yet... You made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said. You know, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, like, 'cause I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor in here. So, we just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer.
Ja.
Ja, det är Manuel.
Det är den. Där är den.
Jag tycker det är fint.
Ja, det är mäktig reel faktiskt.
Jag gråter en liten skvätt nästan.
Gör också det?
Men lite.
Jag grät inte.
Nej, du gör ju inte det.
Nej, men den är inne ju på ett område som är... Om jag skulle gråta till någonting så är det ju detta.
Ja.
Med kristen tro så är det ju detta som gör att jag gråter.
Ja, precis.
Senast jag grät var ju när jag satt hemma...
När du såg Dizzy Talk live.
Nej, men jag har gjort det.
Jag är det 25 år sedan, eller?
Jag var 13. Så 27 år sedan. Men nej, senast jag grät till av liksom något kristet typ var när jag lyssnade en kväll på Tommy Körberg när han sjunger Fattig bonddräng på Astrid Lindgrens bröllop på hennes begravning. Kolla på YouTube. Då gråter jag när sista versen när han sjunger om hur drängen kommer upp till himlen och Herren säger nu får du vila ut. Du har jobbat hårt.
Ja.
Då gråter jag. Och det här är ju lite på samma. Det talar om liksom Jesu nåd och godhet, tänker jag.
Mm. Ja, liksom ja. Nu höll jag på att blanda ihop det du berättade med den här reelen, men jag tänkte på det här när Jesus säger kom till mig alla ni som är trötta och mitt ok är lätt att bära.
Mm.
Nej, jag kan ju liksom längta efter det själv, inte döden. Så.
Nej.
Klockan 5 varje dag gör jag det.
Alltså.
På morgonen?
Ja,
nej, skojar. Just det. Det gör jag faktiskt inte. Jag vill bara säga som en parentes.
Ja.
Igår och idag har jag haft jättebra dag med mina barn. Var det jättekul. Ja.
Fantastiskt.
Ja. Jag har inte skrikit någonting.
Nej. Just
sjukt,
eller
hur?
Ja, jättebra. Kul för dig.
Tack.
Då mår man bättre.
Ja, men faktiskt.
Fick du vara en god far för dem?
Det vet jag inte. Nu ska vi inte, gå så långt. Men,
nu ska vi
det var bra dagar.
Ja, liksom, det är bra.
Ja. Mm. Jag kan ju längta efter den där liksom, den här typen av vila som jag ändå tycker att liksom, Nya Testamentet framförallt kanske ändå pratar om.
Mm.
Och också gamla testament. Men mycket så här, Jesus pratar om fred och frid, liksom.
Mm.
Och det känns, jag tycker i den här reelen så tycker jag ändå att han, det är intressant, jag tycker två saker är väldigt intressant. Han, å ena sidan tilltalar min universalistiska sida väldigt mycket.
Mm.
Och andra sidan så undviker han ju massa andra sidor av Nya Testamentet.
Ja.
Och det här är en ganska intressant grej för att jag satt förra veckan på ett seminarium i Lund och lyssnade. Vi hade den gode Mikael Telbe på besök.
Nämen.
Och då diskuterade vi nya översättningen av Bibel 2000 då, eller Svenska Bibelsällskapets nya översättning av Nya Testamentet som kom ut 2026. Och då diskuterade vi Romarbrevet. Framförallt, men vi pratade lite om deras kriterier vid översättning. Och en grej som jag liksom hajade till på var hur ganska mycket av deras kriterier var så här, men, så att det liksom, att försöka ha någon sorts så här, koherens genom hela Nya Testamentet, typ.
Mm.
Att så här, men om Paulus pratar om det här på det sättet, liksom, då är det viktigt att det liksom jag vet inte om de menar det, att det ska liksom så här, det får ju aldrig vara liksom motsägelsefull teologi som blir synlig i översättningen typ. Jag vet inte om de sa det, men jag uppfattar lite så att
det är så här, ganska hårda redaktionella val då.
Ja, men alltså jag kan ju tycka att problemet är framförallt är väl att man inte tar hänsyn till var och ens bok och liksom. Sen så, jag ska inte säga för mycket för att mitt tåg var jättesent så att jag missade själva diskussionen kring det
Jag hade läst igenom det och sen så nämnde jag det lite liksom, men det blev att vi fick gå vidare. Men jag vet att jag blev lite så här. Men det var en grej som var att om ett ord kan översättas, om ett grekiskt ord kan översättas till samma ord på svenska vid olika tillfällen, så ska man helst göra det, typ. Mm. Och då tänker jag till exempel, ett så här klassiskt är det grekiska ordet sarx då, som betyder kött.
Mm, klassiskt.
Och då vill man gärna ha det som kött, liksom, för att det är en ganska teologiskt laddad term. Mm. Ofta i relation till ande då, eller som motsats till ande. Men sarx används ju jättemycket på andra platser. Till exempel att jag kommer inte på något bra exempel bara för det. Rombrevet 8 någonting, där precis i början så säger Paulus att i hans kött straffade Gud synden.
Mm.
Och då brukar man alltså då brukar man koppla det till att så här, ja, men i Jesus så här, syndiga natur typ som han antog eller något sånt där. Typ. Det är en jättemärkligt sätt att översätta, och för att det är liksom, det spelar ganska mycket i händerna på den här dualistiska synen på att det fysiska är ont och det andliga är gott, typ.
Just det.
Istället för det som Paulus menar, anser jag då, att liksom genom att Jesus kropp dör, alltså genom att han dör där på korset, så kunde Gud straffa synden och därmed befria människan från syndens grepp.
Mm.
Typ så.
Mm.
Men så, och så är det där sarx då, som kommer där och spökar, och då vill man gärna liksom ska, och ja. Och det kan ju då med den här reelen bli lite så här. Det här är gött liksom. Jag gillar det här. Mm. Det här gillar jag ju väldigt mycket.
Mm.
Men jag får ju också viss typ av så här. Vad är ditt liksom, för om det är en person som säger så här, nej men jag bryr mig inte om vad det står på de andra platserna i Bibeln.
Mm.
Det här är det jag ut, det här är min liksom centrum, det här utgår jag ifrån.
Mm.
Och sen för de andra delarna liksom vika sig till fördel för, ja, det här.
Precis.
Eller om man säger, nej men vi ska försöka få ihop det här, eller vi ska, eller då som jag kanske förespråkar mer att låta, som jag förespråkar att låta det vara lite mer, låta det vara lite spänt mellan böckerna.
Mm.
Och även inom, ja, texterna ibland liksom. Men ja.
Ja, men det är ju en helhet alltihopa, det måste vi tänka och respektera.
Ja.
Och det låter som att vi behöver inte urvattna det svenska språket ännu mer än att det redan är så fattigt.
Precis. Du menar att när Jesus uppstår så ska inte de vid graven säga bara, ja, han är inte här, och de bara slay.
Exakt så.
Det är det. Nej, du menar.
Jag har ingenting att säga om detta egentligen. Men jag bara tänker, när du säger att man ska använda kött om det går, till exempel.
Ja.
Så, ja, det finns ju flera ord att använda. Vi behöver inte använda samma.
Nej, just det där var kanske ett dåligt exempel. Jag tänkte på, jo men ett annat, ja, det finns några, ja, andra exempel.
Principen. Och,
precis, principen. Jag hakar upp mig lite på det. För att jag blev lite så här, fast varje bok är liksom skriven och redigerad med ett visst syfte och blablabla så här. Jag tycker det är väldigt svårt att, det är ganska intressant. Jag säger ju emot mig själv i en egen diskussion angående en text i Romarbrevet, där den enda gången det ordet förekommer är i Hebreerbrevet. Vilket jag är helt övertygad om en senare text som är influerad av Romarbrevet. Och på det sättet kan man inte säga att Romarbrevet är influerat av Hebreerbrevet då. Alltså man kan inte använda Hebreerbrevet som en förklaring till Romarbrevet. Man skulle kunna säga att så här har Hebreerbrevet tolkat den här delen av Romarbrevet.
Just det.
Men det kan vara en feltolkning, enligt mig. Kan det ju vara.
Det kan vara det.
Ja.
Folk har ju tolkat Bibeln fel tidigare.
Nej. Eller ju bara fel, ska vi säga.
Bara fel. Oj då. Ja, nej men...
Ja,
jag tycker också om den här reelen jättemycket. För att det talar om en del av Jesu natur som är väldigt tilltalande.
Ja.
Och inte bara för att jag tänker att bara då slipper jag... Eller då slipper jag tänka på min helgelse.
Mm.
Utan också för att det visar att Gud är god. Och, det, och jag tänker att det här är ju någonting som Jesus säger ju. Det är inget som vi behöver orda så mycket om, utan han säger det.
Mm.
Det vet vi i och för sig inte hur det gick för övaren. Men jag har inte mött honom sedan dess.
Du menar att Jesus ljög?
Han kanske bara ljög.
Han bara såhär, okej, vi ses sen. Psyk.
Jag dumpar Pavlos ande!
Vi kan ju inte koppla bort allt annat som står. Vi kan inte koppla bort lärjungaskapet och helgelsen också.
Nej, precis.
Från detta. Men det hade varit skönt om vi hade kunnat göra det och bara tänka att kom med bara. Det blir gött.
Jag tänker att det finns där. Liksom. Mm. Det finns,
ja, absolut.
Det finns liksom nedlagt på något sätt i det glada budskapet om att Jesus är Herre.
Mm.
Det liksom finns där i att säga, ja, du ska göra vad du kan liksom.
Mm.
Och det blir bra.
Kan du också tänka ibland att människor att de fokuserar för mycket på det som reglerar och bemästrar människor i Bibeln.
Ja.
Istället för att tala om att för Gud är allting möjligt.
Mm. Nu är det,
kan du tänka det? Va?
Nu känns det som att du börjar bli lite så här liberal, eller?
Var lite mjuk i kanterna.
Jag skulle säga att du har öppnat en stor liksom fallucka ner i avgrunden som är relativism.
Jag säger ju inte att det är bara det man bör prata om.
Nej, men jag håller ju med.
Nej, men jag tycker... alltså, jag ska alltid hålla på.
Så är det. Nej, men ja. Absolut. Jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, jag... Så här, mycket av Jesu etiska undervisning som utgår från lagen är ofta en så här, haha, ni trodde ni hade fattat rätt, det har ni inte. Det är värre. Det är svårare än vad ni trodde. Ni trodde ni bara behövde tvätta händerna. Nej, ni ska också ta hand om alla. Typ så. Och så, och då tänker jag att Jesus på något sätt så här, och det här är ett sätt för er att lära er att ni kommer inte klara det och det är okej, men det är också bra att kämpa, för det är så Gud och Guds rike blir synligt typ. Men jag tänker att det, jag har tänkt på det här ganska mycket. Jag berättade ju, visst berättade jag det, att jag var på en snubbe som lade fram sin masteruppsats angående om Jesus var farisé eller inte. Det kanske jag inte berättade.
Nej, det har du inte berättat om.
Nej, för några veckor sedan. Ja, så var jag på en masteruppsats med en kille som lade fram sin teori om att Jesus var farisé.
Ja,
och jag opponerade på den. Det var väldigt roligt och intressant. Och han... det som är väldigt kul där var för att jag fick en ganska tydlig inblick i hur Jesus interagerar med de lärda liksom, generellt. Mm. Och jag har varit inne och snurrat där lite förut, men det är ganska länge sedan nu. Och då, det som var kanske mest intressant var hur Jesus väldigt sällan säger åt fariseerna så här, nej, ni har fel, nu ska jag berätta vad som är rätt. Mm. Typ. Utan mycket, mycket mer vanligt är att han säger, om jag ska parafrasera då, typ, ja, men ni behöver också tänka på de här sakerna. Typ, att det finns liksom, det finns mer bakom det här som ni säger. Det är klart det är viktigt att tvätta händerna innan man äter. Mm. Från ett rituellt då perspektiv som jude. Och idag vet vi det mer än någonsin.
Mm.
Det är ju typ min största kamp hemma. Mina barn borstar ju tänderna med glädje.
Mm.
Men tvättar ju händerna som om, jag vet inte vad som händer alltså. Det har blivit lite bättre när vi har börjat förklara att så här, man får dra till med grejer som att, nu har vi varit på affären, om vi inte tvättar händerna, då blir vi magsjuka.
Just det.
Då
fattar de.
Då går det.
Mm.
Ja. Men ja, i vilket fall. Det är bara intressant för Jesus, hans möten med fariseerna väldigt ofta är den här typen av interaktion där det liksom så här, jo, men ni glömmer det här liksom. Men det är också, det som slog mig var att det är också, fariseerna är typ de enda som Jesus på riktigt tillrättavisar liksom.
Mm.
Och då är det nästan aldrig typ, ja, ni har varit otrogna, eller ja, ni har brutit mot lagen, eller vad dåliga ni är på att hålla saker. Utan det är mycket mer ofta, jag säger inte varje nu för att jag ska inte säga att jag är helt, jag tror Jesus interagerar med fariserna typ 23 gånger eller något. I de fyra evangelierna eller något sånt. Och jo, och det som är intressant är att det han säger åt dem är, ni är dåliga ledare. Var bättre. Typ så säger han. Ni måste vara bättre. Och det som är väldigt intressant är att han säger ju inte det till lärjungarna, han säger inte det till folket. Han säger inte det till de här andra människorna. De säger han så här, ni måste göra mot andra så som ni själva blir behandlade. Var inte otrogna, det är dåligt. Håll inte på att ögna grannens fru, liksom. Det är rätt äckligt, liksom. Och dåligt, typ. Och så här, gör inte såna här grejer. Mycket sånt säger Jesus. Och så kommer fariséerna och säger det här, ni måste vara bättre. Och det som är intressant är väl de här vilka gränser drar Jesus upp egentligen? Säger han att om du är otrogen så är det kört för dig? Det säger han aldrig. Nej. Han säger, då kommer du vara med om otrolig smärta i ditt liv. För det gör ont, liksom. Typ. Och ja, mycket är ju såna grejer att det suger om du beter dig illa, liksom. Men fariséerna minsann. Sen har han ju ett ställe som är lite jobbigt, och det är ju när han säger att om du syndar mot den helige ande så finns det ingen förlåtelse.
Just det. Den har jag fått höra en gång.
Ja, men det hade ju aldrig, att du har gjort det. Var det någon som sa att du gjorde det? Nej. Vad hade du gjort?
Ja, men med risk för att outa folk så ska vi inte prata om det. Men det hände en gång.
Jag sitter helt flabbergasted här nu.
Ja, jag vet. Det var dumt att jag sa något.
Klipp det.
Jag kan säga det sen. Ja, att Jesus säger att den som...
Ja, precis. Onekligen så hade ju inte rövan gjort det.
Nej, just det. För det gick ju bra för honom. Ja. Vet vi ju.
Men det är en bra reel, alltså. Men den är ju, ja, alltså, är ju den tilltalar ju, det är också intressant för att han är ju i predikomode, liksom. Han bygger upp det väldigt snyggt.
Han är en väldigt bra storyteller.
Ja.
Storyteller. Det är han ju. Och vi vet ju inte alls om vad som händer i resten av predikan eller vad han har sagt sitt resten av sitt liv.
Han kanske säger sen
att
det var ju för att den där rövan inte var homosexuell. Kanske han säger sen.
Ja, precis. Eller säger han, ja, fast han har ju fel. Ja, jag vet ju inte.
Ja.
Men det är inte så vi jobbar när vi tolkar reels.
Utan, nej.
Jag tycker det är väldigt fint. Men det är också något som är också väldigt fint är att vandra med Jesus och få ta del av hans trofasthet. Inte bara att glida in gratis på en räkmacka vid dödsbädden.
Nej, precis.
Som ju många anklagar kristendomen för att vara, att man har den utvägen.
Ja.
Ja, jag kan leva som jag vill, bara jag ångrar mig i slutet. Så, ja, absolut. Så tror jag säkert att det kan fungera. Men det finns också något värdefullt i att leva livet tillsammans med, i gemenskap med Gud och andra som följer samma väg ju.
Det verkar ju
vara det.
Ja.
Det är de två sakerna, förlåt. Guds nåd och Guds trofasthet. Det är de två grejerna som jag får. Det är de jag gått åt.
Ja. Ja, men visst.
Fint.
Läsa romanbrevet, Manuel. Det är mycket...
Jag gillar inte romanbrevet. Det är för mycket med Israel-frågan att göra. Hela tre kapitel om Israel-frågan.
Ja.
Jag kan inte det.
Du får vänta till min avhandling är klar. Då har jag svarat på dina Israel-frågor.
Är det då den kommer bli klar?
Då blir det klart, ja.
Då är det inte mer att prata om.
Då kommer Jesus tillbaka också.
Ja, vad skönt.
Äntligen har någon svarat på det. Nu kan jag återvända.
Ja. Ja. Ja, men ska vi säga mer om den här reelen? Det känns som att vi har sagt att ja, det var intressant. Eller det var bra reel. Ja, men det finns. Ja.
Ja, men jag kan tycka att jag ser ju min egna blind spot. Gör jag ju här.
Ja, just det.
Alltså för mig blir det ju väldigt mycket att jag kan se den. Och bara, det här var bra. Så skickade jag det till dig och till min fru. Ja. Och till så här gamla kompisar. Och alla bara, wow, det här var bra, typ.
Ja.
Och för mig så jag kan ju bli lite så här cynisk och bara, ja, nu sväljer jag samma skit som jag säger till mina motståndare att de gör liksom,
ja,
utan att vara kritisk, utan att fundera, ja, över vad det är för kontext, utan att se det här är bara, det här är lingongrova liksom, det ser bra, ja, ut, det är inte det.
Det kan vara medhårs bara, det är härligt.
Ja, ja.
Det bara känns lite mysigt.
Det är mer socker i lingongrova än i visst annat vitt bröd.
Ja, det är bara färgat mjöl, alla vet det.
Det visste inte jag, men...
Nej, nu vet du det.
Kan jag bara få en minut och samla
mig? Samma mindblown som den här reelen gav dig, att wow, det är ju så. Och så är du bara...
Ja.
Nej, men... jag hann ju faktiskt också se en, eller halva, en reaction reel på den här reelen.
Mm-hmm.
Men jag orkade inte se det, utan jag ville inte ha att den skulle bli förstörd. Så jag bara...
Det finns ändå sådana också.
Bläddrar förbi. Ja, hoja. Det är inte bara vi som får se den här reelen.
Det är lite sjukt ändå att två personer i din liksom omgivning såg den, skickar den till dig. Och sen har du också fått se lite reaction reels. Jag vet inte.
Mm.
Kan det vara så riggat? Eller är den,
absolut.
Eller är den,
jag säger
ganska,
ja.
Ja, jag tänkte säga, är den ganska, är den lite utbredd liksom?
Ja, det tror jag. Men det är ju, den är, blir ju det tror jag mer och mer också, för att det är en, den skiftar ju perspektivet. Alltså det är en sån här, man blir ju lite mindblown. Man bara, någonting som man inte har tänkt på.
Mm.
Man har ju hört historien tusentals gånger, men man har ju inte tänkt på det liksom.
Nej, jag hade faktiskt en diskussion för några år sedan med en vän som liksom, ja men ifrågasatte, ja men så här klassisk dekonstruktion kan man väl säga.
Mm.
Och då var det inte den här berättelsen, utan berättelsen om mannen som blir helad utan att känna Jesus. Och så går han till templet och ser fariserna där och så vem var det som helade dig? Typ. Och han bara, jag vet inte. Och då var diskussionen så här, varför var han sjuk? Var det på grund av hans föräldrars synder eller hans synder?
Mm.
Typ.
Mm.
Och då säger Jesus då, ja just det, Jesus träffar ju dem och då säger Jesus, men det är ju för att Gud ska bli förhärligad.
Mm.
Ni fattar ju ingenting. Ni tror att det här har med synd att göra. Det har det inte. Ja. Men den här mannen i alla fall, han är ju lite så här, jag vet inte. Jag är här och ren nu. Jag är inte sjuk längre. Mm. Så det är ju gött.
Hon blev tillsagd att gå och visa upp sig.
Ja, precis. Så. Ja. Och är väldigt sådär... Kanske blandade ihop lite bibelberättelse här nu, men... Evangelierna är inte min starka sida, ska jag säga. Ja. Jag ser länge in den brasklappen.
Ja, vi ångar i nästa avsnitt.
Jag bara har
avsnitt, om det behövs.
Jesus och evangelierna när jag undervisar på intro till Nya Testamentet har jag gjort nu 5 år, typ. Då är det jag som har evangelierna.
Det känns bra.
Tiden rinner iväg, Emanuel.
Det gör den det också.
Snart börjar matchen.
Snart börjar matchen.
Jag ser att du sitter och...
Nej, jag försöker bara... Nej, det är inte alls så. Jag vill bara att vi får sagt det vi tänkte att vi skulle säga.
Ja.
Men det tror jag att vi har.
Jag vet inte.
Jag tror, jag har det. Sammanfattningsvis. Uppfriskande är att någon vänder perspektiven lite grann.
Ja.
Fint att Jesus är allsmäktig och gör vad han vill.
Mm.
Men också fint att vi får följa honom under en längre tid.
Mm.
Det vill jag ta med mig.
Ja, vad fint det.
Ja, tack.
Nej, jag har inget att säga.
Nej.
Lite rädd för mig själv att jag är så lätt bara så här, yeah, och scrollar vidare.
Ja. Så är det med oss ungdomar.
Har du något lägerminne, Emanuel?
Nej, jag har inget lägerminne.
Ja.
Jag har inte tänkt på någonting på läger. Faktiskt. Eller har du något minne som du...
Nej, jag sitter och funderar på om jag har något minne, men jag tror inte det. Jag liksom...
Jag har tömt alla. Det tog 8 avsnitt.
Mm.
Sen så hade du inte mer att säga om läger. Det finns jättemycket att säga om läger.
Men kanske nu vi ska börja gå... Inte idag då, men vi kanske ska börja liksom glida in på sådana här lägerminnen som inte bara är massa roliga plojgrejer.
Ja, just det. Som var lite viktiga också.
Ja, men så här...
Oh!
Ja.
Jag vet ju något vi behöver diskutera.
Uh-huh.
När du var lägerdeltagare, du och alla andra 92 år.
Ah. Ja.
Varför var alla andakter så såna extrema gråt och kramkalas?
Det är för att vi har lite bättre kontakt med våra känslor än vad ni har.
Nej, nej. Jag menar ju nu efteråt har det blivit helt stelt och konstigt.
Jaha!
Men,
ja, just det.
Men när ni höll på, då var det ju full...
Ja, sant. Det var lite så här väckelse-vibe.
Ja, men det var ju det. Och jag tror ju i efterhand att rätt mycket av det var inte så mycket väckelse-vibe utan mer hormon-vibe. Viber? Jag kan inte prata ens. Hormon-vibes.
Ja, absolut. Jo, det var det ju.
Kan man passa på att kramas lite?
Ja, jag avskydde de kvällarna alltså.
Jag ska vara cynisk.
Jag var alltid typ, jag var inte med så mycket i det. Jag var med, nej. Men jag höll mig också undan från det.
Ja.
Och sådana här stora så här, gråteringar ju på andakten. För att bara satt i ring och grät liksom. Jag gillar inte det. Jag gillar ju att gråta, men då ska det ske med rätt människor.
Ja, precis. Det här får vi se om någon av våra lyssnare också har erfarenhet av, kanske. Om ni har någon spaning kring detta så hör av er. Tycker jag.
Det var
roligt att prata med andra.
Ja.
På babylons.ande på Instagram.
Där är vi. Där hänger jag varje dag.
Ja.
Kolla på grejer.
Jag också.
Vi följer ju Josef Barkenbom där.
Ja.
Kollar du på hans grejer eller? Hans content?
Inte från det kontot.
Inte jag, från Babylons Ande-kontot?
Nej, jag kollar på mitt eget konto.
Följer du honom på ditt eget konto?
Nej, nej, men jag har ju honom sådär på utforska senaste sökningarna.
Sina sök, alltid högst upp.
Där.
Barkis.
Nej, inte alltid högst upp. Men nej. Där går in och stalkar ibland.
Ja, vi får kanske prata lite om det någon dag, tycker
ja,
jag.
Ja, det kan vi gott göra. Det kan vi gott göra. Det är också en intressant grej.
Minst sagt. Men du, gå och kolla på matchen nu.
Ja, det är dags.
Mm.
Tack för ikväll.
Tack så mycket.
Roligt att ni ville lyssna.
Ha det så bra.
Vi hörs av.
Stanna kvar. Efter gingen kommer nästa veckas reel.
Exakt. Gör det.
Glöm inte att tagga oss om du får syn på Babylons ande någonstans.
Eller en reel som vi borde se.
Ja, det också.
Skicka den till oss då.
Ja.
Det vill vi gärna ta emot.
Ja.
Det är bra. Ja.
Ja,
tack för idag.
Tack för idag. Hej då.
Vi hörs. Hej då. Babylon.
There seems to be a greater faith for the return of Christ than there is in the power of the gospel. In other words, what I mean by that is the faith is in the return of Christ to come and fix things instead of him returning for something that's been fixed.